Det här är en musikfri podcast av Vegas sommarpratare 2017.
Jag går alltså inte ut på nyårsafton eller valborg eller midsommar för att jag får inte gå i fred. Jag lämnas inte i ro, alla drar, alla vill ha selfies, vilka är nästan äckligare än autografer som folk hade förr i tiden, för att det är så jävla narcissistiskt, folk tar bilder av sig själv. Det är otrevligt för mig för att jag är objekten, alla hoppar på, ja men det är en, det där. Jag tror att det är ganska svårt för folk att fatta när alla i stort sett känner igen ens ansikte, och sen får de i huvudet att det är Andy, jag har sett honom på TV, jag har sett honom i tidningar, så det speciellt efter det jag har haft ett par drinkar. Jo, jag känner ju honom, men jag har ju ingen aning av vilka de här människor är. Det kan vara lite otrevligt och påträngande. Men man lär sig när man lever, så man går inte ut helt. Liksom, det är väl det rättigaste. Det är det rättaste sättet att undvika och liksom bli anfallen. Det här är Andy McCoy på Vegas sommar och jag är sommarpratan idag. Och det där var det förstås Wanda Jackson som kallades också en liksom kvinnliga Elvis Presley. Ja, speciellt på 50-talet när hon kom ut med en singel som är hennes kändaste låt som heter Yoko Hamamama. Ja, det där påminner mig om barndomen verkligen. Jag tror den där spelade sin 62 samma år jag var född. Men det där är typiskt för musik jag lyssnade på. Hörde mycket av när jag var väldigt ung liksom. Och bara för att ni inte ska glömma, det här är Andy McCoy och jag är sommarpratan på Vegas sommar. Jag hann ju inte vara liksom, ha en sån här vanlig ungdom som folk har, för musik och konst kom in så tidigt att jag började spela keikor redan när jag var liksom i ungdomsgårdar vid 10 års ålder, 9-10 års åldern. Jag gjorde första skivan när jag var 13-14. Sen kom professionella spelningarna och sånt där. Och plugget fick ju, det, skolgången skadades ju självklart. Så. Men man tänkte inte på det och inte ångrar jag någonting. Men det här med att inte han har ungdom på ett normalt vis. Man tog ju tillbaks det sen när man var i sena tonåren och tidiga 20. 20 de där åren. Och man festade så in i helvete. Ja, jag minns att jag tränade gitarr så in i helvete. Och målade tavlor, ritade bilder och det enda som jag hade riktigt gemensamt var fotboll. Det tyckte jag. Men även det fick liksom gå under, jag tror det var omkring 13-14. Jag droppade bort det också. Det gick bra för mig i ämnena jag tyckte om, typ konst, musik, histori, språk. Men om jag inte var intresserad som i kemi, fysik, då brukade det bli sådana där 5-. Jag fick, jag antar att jag fick 5- för att lärarna till och med, de visste att jag inte brydde mig ett skit om sånt där. Jag minns att jag åkte fast för en räknemaskin, calculator som det kallas nu för tiden. Det var totalt förbjudet. Och nu för tiden får man ju använda dem. Inte på den tiden, man fick fan stickan på fingrarna. Doink. Ja, det gjorde faktiskt ganska ont. Men en pryl med det där att de drog i tjejernas ponytails och stod killarna på fingrarna var väl att, vad heter det, man lärde sig disciplin. Och disciplin ger en unge säkerhet. Och nu för tiden, vad jag har uppfattat, så får ju inte lärarna säga något ens emot vad ungjävlarna skriker om. Och det betyder att disciplinen fattas totalt, och då vet ungar inte gränser. Och då blir det såna där jävla losers de verkar vara idag. Största delen sitter fan bara hemma med videospel. Och jag ser inte det som... Men sen liksom, liksom när jag tänker någon på slags hälsosam väg att utvecklas.
Jag vet
inte hur det skulle ha varit att vara en helt vanlig unge, gå i plugget och inte tänka på liksom andra prylar mycket, för att musiken och konsten tryckte på så i helvete, och jag var så obsessiv med det också själv. Så att största delen av det där, det var ingen utomstående person som tryckte in mig för vad jag gjorde. Det var liksom självvalt. Och tack och lov hade jag en ganska jävligt liberal familj, att de stod bakom mig. All right, det där var Havana Moon av och med Chuck Berry, som gick dit upp för några månader sedan. Jag såg honom live många gånger, och han var en stor inspiration i varje fall, speciellt med lyrikerna till hans sånger. Herregud, hans första singel var det Maybelline, det är bara härlig amerikana, underbart. Han lämnar väldigt stort uttryck, vet ni. Han var en liten kille, det var något speciellt om honom. Det var det väl ända till slutet. En snorunge, en liksom bebisålder ungefär, när jag flyttade till Stockholm. Och Stockholm var underbart att växa upp i på 60-talet. Det var mycket färre människor än nu för tiden. Men sen när man började plugget och sådär, det var liksom perfekt att skolka när tunnelbanan var nära. Och Stockholms tunnelbana är bland de lättaste i världen. Man kan komma från ställe till ställe skitsnabbt. Och det är aldrig så långt mellan stationerna att man kan faktiskt knalla mellan dem. Så det var paradis liksom för en snorunge som inte ville gå i plugget. Forskarstan. Ibland skulle man vilja gå tillbaka till den tiden, för liksom skolkningsdagarna för ett par timmar. Jag brukade åka till Djurgården, hänga ut på Skansen, Gröna Lund, Nordiska museet, för där kan man vara i dagar. Det är ett stort museum. Alla borde gå till dem. Det är sjukt att jag skolkade för att gå på museum, men där var det ingen som tjatade eller försökte lägga skit i mitt huvud jag inte var intresserad om, liksom. År det hände. När man var i museum kunde man välja själv liksom vad som intresserade en på riktigt och så vidare. I skolan tyckte jag att de liksom tryckte på fel saker. För mycket på det här året, vissa år och sådana där som jag tycker inte är så viktiga. Vad är viktigare, att man fattar hur allt flöt till vad är och finns nu för tiden. Men det var en annan tid. Nu när jag tittar tillbaka förstår jag hur fritt det var då jämfört med nu, med alla jävla kontroller och fan kameror och bla 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 överallt. En väldigt fri tid. Jag var väl 10-11 när jag var tillbaka till Finland, och det var väldigt svårt, för jag pratade inte finska och så vidare, och det fanns ingen tunnelbana, och det var herregud, vad är det här för jävla bondställe, tänkte man. Men mer om det efter Howling Wolf, en av de där stora, underbara, oslagbara gamla bluesmusikerna. Om vargen ylar så är det en ylande varg. Jo, det där var Howling Wolf. Jag var från 50-talet. Och blues var ju en stor del musikaliskt sett, vet du. En pryl som hjälpte utvecklingen musikaliskt. Ja, och sen igen att flytta tillbaka till Finland. Wow, det var en trip. Ingen tunnelbana. Det kändes som att gå tillbaka till tiden, för att på den tiden, tidigt 70-tal, det var väldigt grått och brunt. Det var alltså kläderna folk klädde sig. Det var inte speciellt färggranna. Det verkade som alla snubbar bara hade grått eller brunt på sig. Ja, eller svart, det betydde bröllop eller begravning. Men ja, det var på den tiden. Skolan kom ju sen, Östra Svenska Läroverket. Oj, det var en egen pryd och jag hade ju problem, för jag pratade inte finska, så jag hade pack och så med. Och nu klagar ungarna på att, om svenskan, vilket faktiskt språkligt skulle öppna dörrar för dem till. De pratar svenska, så förstår du norska direkt, och det är bara ett litet steg till danska och så vidare. Och engelska har jag ju pratat hela mitt liv stort sett, så det var svårt, speciellt det här med finska. Jag minns på den tiden på 70-talet, ibland satt vi liksom i en buss och bara pratade om något väldigt vardagligt, så kom det finskspråkiga killar och det blev slagsmål direkt. Varför har jag ingen aning om. Men finskspråkiga människor hade ju den här jävla vitonhorri liksom attityden. Ja, och jag antar på att det hade mycket att göra med att det bara inte de förstod inte svenska, och de gav iväg sin egen okunskaplighet på sätt och vis när de alltid ville bråka. För inte minns jag ett enda fall att vi började hos oss. Det var alltid finskspråkiga människor som attackerade oss. Och man försvarar sig, det är självklart. Ja, men i varje fall, jag hade ju pack och så i skolan. Och jag minns, de höll på med det där. Jag fick göra det i 2,5-3 skolår. Och det var inte speciellt roligt. Helga hette hon. Men hon var skrämmande. Hon var en äldre kvinna. För en kille som var så pass ung som jag var på den tiden, jag var 11 kanske 10 något ditåt, så såg hon yrgammal ut, liksom, att hon borde väl vara pensionerad. Men hon var hård, hon var tuff. Jag var faktiskt rädd för henne, för att i mina ögon det enda som fattades stort sett var något slags SS-uniform och en piska i handen. Det var bilden jag hade av henne. Ja, men med tiden så småningom så började jag lära mig finska. Men jag tror att jag lärde mig mera på gatorna. Med Helga var det ju mer om grammatik och sånt. Som jag fortfarande gör misstag med. Så hur pass bra jobb hon gjorde, det kan jag fortfarande inte säga. Svenska är en stor del för mig. Det är en del av mitt identitet och alla de här typiska finlandssvenska prylarna, krabbfesten och alla det här. Jag har vuxit upp med dem och jag vill inte att de försvinner. Jag vill att de förblir för kommande generationer, att de inte smälts ihop till en sån här homogeniskt finskt samhälle. Det vore tråkigt, för att kultur är viktigt och olika liksom kulturer inom ett land. Ja, det där var The Yardbirds, som blev The New Yardbirds, som blev Led Zeppelin med tiden. Det där var ju tidigt, både Jimmy Page och faktiskt Jeff Beck först, och sen Jimmy Page spelade i bandet. Det var ett tag där de spelade där ihop. Lite rocktrivia för er. Ja, min egen karriär, det började väl hända liksom ordentligt när jag var omkring 16-17. Jag hade Briard som jag gjorde första skivorna med. Sen var det Mauka Perusiatka, sen var det till Pelle Miljon och sen var det Hanoi Rocks och var bebiset. Första liksom riktigt egna pryda. Jag hade gjort det, hände väldigt, jag tittade på ett par böcker. Det är förvånansvärt hur mycket arbete vi gjorde i en så kort period. Först och främst ville jag inte bo i Finland längre, jag åkte tillbaka till Stockholm. Men samtidigt visste jag att man måste vara i London om man vill synas i internationella musikpressen. Och därefter följde ju turnéerna i Amerika och mer av England och Europa. Och man var överallt när det kom till tidigt 80-tal. Var var vi egentligen? Vi var i USA, vi var i Europa, vi var i Indien, vi var i Japan. Och saker växte väldigt fort, men vi arbetade jävligt hårt och med liksom kalendern var väldigt tät. Första gången det slog mig i huvudet att saker verkligen händer. Vi var väl i Japan och vi skulle göra en playback show, spela en låt playback alltså. Vi sitter där i bakrummet och vi kommer ut på scenen och det är det största playback-gigget jag har gjort. Det var väl omkring 10 000 människor i publiken för den här tv-showen. Det var helt sjukt. Liksom, där kommer vi och spelar, leker att vi spelar till en låt. Och det är 10 000 människor ungefär i publiken. Det var något program som var typ den största liksom, det största nöjesprogrammet de hade i Japan för den, på den tiden. Och det var sjukt stort. Det gjorde så mycket oljud efter sången så man visste att okej, åtminstone det såg ju bra ut. Man behövde ju inte bry sig om att spela, bara det såg ut som man spelade. Så. Men det är playbacks som fortfarande görs. Ja, sen USA, det var en egen trip. Det var liksom New York. Jag förstod inte att alla de här människorna ville hänga ut med oss. Andy Warhols of the World och alla New York Society-människor och så vidare. Och västkusten var ju helt underbar. Det påminner mig om Spanien i Europa. Ganska mycket vädret och arkitekturen både och. Sen blev det väl att man reste omkring så mycket att man blev en sån här internationell människa, nomadisk kanske på vissa sätt, att det inte spelade större roll var man var någonstans, för man blev så jävla van på att bo på hotell eller tillfälliga ställen. Branschen i sig själv, skivbranschen, den är ju en helt annan skala i USA än här i Finland. Om man jämför de där två, liksom, man kan ju inte ens titta på Finland som en bransch. Det blir mer ett hobby i mina ögon. Det är så litet. Och Amerika är så stort, deras liksom, hur de tittar in, deras inblick in i hur man sköter om musiken och hur man ska sälja den över hela världen är helt annan. Det är ett stort business. En stor pud jag märkte i USA ändå var att om man var begåvad, folk kom och sa det rakt av. Det var inte som här i Finland. Att folk var avundsjuka och det blev mer och mer uppenbart vad längre man liksom hängde ut där. Där de verkligen, alltså i USA, de uppskattar begåvning. Och de ger kraft till den människa och fortsätter att träna hårdare. Här, de, istället alltså i Finland så lägger de bara liksom kniven i ryggen och snacka skit om en om man är begåvad. Och det är vanligtvis mindre begåvade människor som gör det. Men det där är ganska uppenbart och lätt, man kan se det lätt. Man ska inte tro att man är någon här. Jag fattar inte varför. Om man är någon, gör det mesta av det. be the best you can be at what you do. Yeah, California Dreaming, Mamas and the Papas. Det där var producerat av Lou Adler och vacker låt fortfarande efter alla dessa år. Festandet kom väl in jävligt tidigt, 12-13 år så där började man docka och röka bra i. Ordentligt varje veckosid hade någon liksom hemfest när föräldrarna var borta och sen var det bara dit och där socknade man och vaknade på sen på lördagsmorgon med världens krabbis och ställena såg ut som ett helvete så det var massa städande, ni minns. Och jag, liksom, när man tittar tillbaka, inte ångrar man något för att det var en del av utvecklingen i ett människoliv. Okej, det var väl ganska tidigt men jag tror att det är mycket skillnad nu för tiden med det där med åldern när folk börjar pröva saker för att man blir ju typ bild av samhället liksom, det reflekterar sig. Hur fan kan ni förvänta sig att ungarna blir annorlunda när de ser det? När äldre människor bara festar varje gång de har ursäkt att festa. Ja, det där med drogerna, det är liksom en egen trip. Måste komma ihåg att jag växte upp på 60-talet och det var då brajrökning blev allmänt. 70-talet tidiga, alla jag kände rökte redan då, alla i artistkretsarna. Och så vidare så att det var lika vanligt för mig, cannabis alltså. Som alkohol, enda skillnaden är att cannabis är jävligt mycket bättre för det än alkohol. Folk gör inte idiotiska prylar. Men det är ju här den här portteorin kommer in på grund av att det var så jävla olagligt. På grund av missinformation också. Folk hade liksom såna här vissa fördomar. De trodde att cannabis var som heroin. Nej, nej, nej. Men för att det var förbjudet. Såldes det i samma ställe som allt annat olagligt. Det går väl, det är väl självklart för alla att vad de säljer något olagligt hittar man annat olagligt. Och det är ju där portteorin kommer in. Vilket jag tycker inte att det stämmer ändå. Liksom. Bara för att du röker bra i, vilket det fortfarande gör, betyder inte att man syter med att ta heroin. För jag har vänner som har rökt hela tiden och aldrig gått vidare. Men jag hängde väl med lite tyngre människor. Och för mig ledde den där vägen till slut i heroin. Och jag var satt fast på det i 20-tal år. Och det var jobbiga år. Till slut kändes det som ett jävla jobb. För att man kunde inte göra något utan det. Så vad som hände var att man liksom sprang efter och letade efter det största delet av tiden. Sen när man hittade skiten så ville man inte göra något. Det blev liksom allt konsumerande. Liksom. Jag rekommenderar det inte för någon för att det känns för bra. Heroin är ju inte bara en fysisk sån där. Ett fysiskt bedövningsmedel. Det är också psyk. Så alla problem försvinner. Och det är väl den där psykiska sidan som är värre till slut när man tänker på beroendet och missbruket av den. För att allt känns så jävla bra. Men sen när det tar slut, sjukdomen i början är ju mer fysiskt när man avvänjer sig. Men varför den liksom håller på så länge att man liksom mår så jävla illa. Jag tror det är mer psykiskt för att man minns, om inte någon annanstans, i så fall i det undermedvetna. Att fan, jag hade inga problem när jag använde heroin. Hela världen var underbar. Ja, och sen slutandet av det där ämnet, det var ju ett helvete. Det tog ett långt tag. För mig tog det väl 2-3 år av medicering. För mig öppnade heroin dörrar, liksom kreativa dörrar. Men det gjorde turneringen jävligt mycket svårare. Jag minns till exempel med ett band vi hade. Människor som arbetade för oss, deras enda jobb var att hitta heroin för mig och ett annat, och en annan medlem i bandet som också var fast i det. Så länge vi hade det fungerade allt bra, om vi inte hade det. Man kunde inte göra något, för man blev så sjuk. Och sen liksom hela den där prylen att det är ju bara ett ämne som till slut ljuger till en människa. Liksom, jag blev trött på det. Och prövade olika vägar ut. Och jag blev en sån här jävla testrabbit för ett program som har blivit ganska mycket använt senare omkring i världen. Jag var bland de första i världen som var på det. Och avvände mig. Och som jag sa, det tog 2-3 år. Man föll tillbaks ibland och använde heroin. Och sen började man om. Men nu har det varit fan. Wow. Jag har varit över 20 år utan. Mår bra. Men det går ju inte att gömma när man är hög på heroin. För att man somnar överallt. Och man är försenad över. Man bryr sig inte om andra människors liksom tidtabeller och så vidare. Man lever i sin egen tid. Jag antar att det finns människor någonstans i världen som tänker fortfarande att Andy McCoy är en pundare och så vidare. Men det är deras problem. Det är inte mitt problem längre. För att jag har blivit av med vanan. Och jag tänker inte gå tillbaka dit. Jag har besökt, känner till ämnet. Behöver inte åka tillbaka. Ja, det där är från sessionerna till nya plattan. Som borde vara färdig nu, kommer ut i augusti-september. Titeln till plattan är inte bestämd, men låten heter Feel the way I feel. Jag vet inte sen igen liksom i, när det kommer till massorna hur tillkänt det eller hur tillkänt det inte jag målar. För att det var ju vad jag först ville bli, var en konstmålare när jag var ung. Men gitarren tog sitt eget liv i mitt liv, eller gjorde mitt liv vad fan det blev. Men jag älskar att måla fortfarande. Det är liksom väldigt annorlunda från musik, för att musik är nästan liksom, det är liksom exhibitionism, och målandet är väldigt meditativt. Det är nästan som att meditera, för att man är ju alena när man målar, totalt ensam. Men ändå ser jag så mycket liksom liksamhet mellan de här två. På sätt och vis så måla en tavla påminner mig om hur man spelar in en låt i studion. Olika liksom prylar man måste gå igenom. Man måste lägga ner grunden, sen måste man göra det här och det där och där och där och där. Utbehandlingen, det är nästan som slutmasteringen, mastering of the song. Liksom. Det är mycket likheter mellan musik och konst. Och sen igen, det här med att vara känd, om man vill vara känd som konstnär eller musiker. Inte stödja mig att vara känd, vet du, med konst, för det åtminstone de människorna jag har träffat, det är inte så hysteriska som i musik. Det är mycket vänligare och det är inte så påträngande och så vidare. Jag antar att folk som gillar tavlor och kommer till utställningar, det är lite mognare människor när det kommer till musik. Det kommer ju mycket sådana här 13-14-åriga som kommer till konserterna och så vidare. Och jag tror inte att de där människorna går på konstgallerier mycket. Ja, Rick James från Baltimore, Busting Out. Det var funk. När funk hände stort i Amerika, det var konstigt. Den slog sig inte så mycket i Skandinavien, inte i Sverige, inte i Finland. istället här lyssnar folk på jävla progressiv rock. Och jag var aldrig fan av progressiv rock. Men jag älskade funk. Andy McCoy idag, vem är jag? Jo, jag är äldre, jag är vettigare. Bor i Helsingfors med min fru Angela och jag spelar gitarr, jag gör tavlor. Jag håller på med samma pryl som alltid, men jag tror att det är mer på mina egna villkor. Eller nästan totalt på mina egna villkor. Jag gör inte prylar längre för att göra dem, för att man måste göra dem. Jag väljer vad jag gör. Och det är ett lyx i och för sig, att man kan göra det. Typ det enda jag skulle vilja förändra, liksom, jag vill inte förändra något som har hänt, men jag skulle ha haft lite mer öga och tittat efter businessprylarna lite noggrannare. Liksom inget annat liksom, vill jag förändra som har hänt i mitt liv. Det är som att gå tillbaka, om jag kunde tillägga det. Inte förändra något, men tillägga det. Så skulle vissa saker vara lättare nu för tiden. För att jag, det var ett tag i mitt liv jag inte brydde ett skit om businessen. Och det har liksom gjort livet lite svårare idag, för att det är svårt att hitta vissa kontrakt och så vidare. Man får göra saker som man inte skulle vilja göra, för att det är så jävla långtråkiga. Och framtiden är en pryd som man kan påverka jävligt mycket på. Jag tänker aldrig liksom förlora min integritet, för att jag vill inte bli en sån här människa som är uppe med slager, sångare bara för att synas. Det är så jävla narcissistiskt och fult. Jag tänker fortsätta det som jag har levt med under mina egna villkor. Och det har fungerat bra hittills, så varför förändra det? Du är bättre på att vara du än någon annan kan någonsin vara. Så arbeta på det, satsa det på det. Liksom slösa inte på ett liv där du studerar något onödigt shit du aldrig kommer behöva. Arbeta på dig själv. För att det vad som gör människor unika är just det, att det finns inte två av samma. Och på så vis kan man faktiskt förändra samhället och hela världen väldigt mycket, om du utvecklar dig själv och pratar ut om dina liksom åsikter och hur du tittar på prylar. Försöka göra världen lite bättre och gladare. Och jag är ju Andy McCoy, det här var mitt sommarprat och jag har faktiskt njutit av det. Reflektera tillbaks lite grann. God sommar till er alla.
Yle Vega. Det här är Yle Vega.